Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh, förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era 5 första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan. Och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Ska vi inte tillägna det här avsnittet till Kerstin?
Mm.
Va? Är inte det fint?
Ja.
Och hej alla som lyssnar på Röda Vita Rosen den här veckan.
Hur mår du? Har du hämtat dig?
Ja, jag har hämtat mig och sådär. Och det var ju så att Kerstin gick bort. Vi fick helt enkelt avliva henne, så gör man ju med djur.
Vad var det som hände?
Hon har varit lite av ett måndagsex ända sedan hon var kattunge, kan man säga. Men vi har liksom med veterinärens hjälp så har hon levt ett härligt kattliv. Men nu nådde vi vägs ände. Och jag trodde väl inte det skulle komma nu för att hon har mått väldigt bra. Sådär.
Märkte du på henne att det var liksom ja. Illa?
Ja, man lär ju känna sina djur.
Ja.
Jag skulle säga att jag känner henne mer än många andra faktiskt i min närvaro. Därför att de är så direkt, det finns liksom inte massa lager eller det finns ju inga konflikter, det finns liksom inget avstånd någonstans. Nej. Utan man går ju där och lunkar runt bredvid varandra och liksom närheten är nästan själva poängen med relationen.
Så är det ju verkligen.
Så att jag kände det och att om jag tänker efter så kanske jag anade det lite grann även några dagar innan, så här, vänta, är det någonting så.
Jag kommer ihåg att du sa att hon var lite klängig.
Ja, det beror kanske i och för sig mest på att på att det var väldigt kallt, eller inte väldigt kallt, men det började bli lite kyligt där hemma.
Ja, men jag har hört att en del katter, antingen när de blir sjuka drar de sig undan, eller så blir de väldigt närhetssökande.
Ja, Kerstin var väldigt sjuk en gång för några år sedan, då drog hon sig undan. Då märkte man det så, men det är klart, det kan ju ändras. Det intressanta är, alltså, för att jag måste säga att även om jag låter sansad nu så är jag faktiskt helt knockad av hur mycket den här liksom kattsorgen känns. Och jag och Niklas tittade på varandra och så sa vi så här, nej men undrar om vi liksom har upplevt sorg på det här sättet. Och det låter ju förskräckligt, för vi har ju förlorat våra papper båda två som vi verkligen hade liksom fina relationer med och som var fantastiska personer. Men känner igen det här hos andra som har djur som har dött, att det liksom är, det är en sån ren liksom saknad och sorg, plus en dimension av att man hade ansvar för dem här också, och liksom det är nästan som ens barn, att man, och när de inte mår bra och sen inte klarar sig, det blir så bottenlöst på något sätt.
Ja, så är det. Och jag tycker egentligen så behöver man inte jämföra sorg med varandra. Men jag känner igen mig i den här beskrivningen med ett djur. Och sen tror jag också att det svåra är att fatta beslutet. Man stoppar ner dem i sin lilla korg. Det är ju så outhärdligt.
Nej, men du vet, och så kommer veterinären och säger så här, vi skulle kunna göra så här och se. Till slut sa jag till henne, du måste vara väldigt tydlig, liksom, det hade varit din katt, vad hade du gjort? Nej, men jag hade låtit henne somna in så honom.
Ja.
Det är det mest ansvarsfulla.
Oj, jag fryser till när du säger, det är så hemskt.
Ja, det är hemskt att spela Gud på det där sättet också. Och då har man den där lilla katten som sitter i famnen och bara tittar på honom så här. För det gjorde ju Kerstin allt, hon tittade alltid på honom. Hon var så liksom, hon var ju speciell på det sättet för oss, att man var så intensivt liksom med henne. Man låter ju helt
Eva
Charlotte, knäpp i huvudet.
Hur går det för henne där hemma?
Nej, men hon...
Är han andra katt, kanske jag tycker vi ska
hon,
säga?
Alltså, jag vet inte, det är så svårt att veta. Man projicerar liksom sin egen liksom saknad och sorg. Men jag tycker hon har varit ett stissig. Mm. Så hon har ju också... Hon har också krypit liksom i nattvakningen och då låg hon mellan mig och Niklas. Och så, hon brukar aldrig sova riktigt så liksom, nära högt uppe. Så låg hon där och spann.
Men jag tror att hon känner ju av eran energi också. Djur är ju så, de är otroligt inkännande.
Ja, och även om djur inte kan... Vi har ju pratat om det tidigare, där med att kärleken mellan djur och person... Att liksom det kanske, de kan ju inte konceptualisera det på samma sätt. Liksom. Kärlek är ju inget begrepp för dem.
Nej.
Men att man är som en gammal vana. Liksom. Det är så här det ska vara. Och det är det här som jag söker upp när jag... ska vila. Precis. Och vad det nu är, och när jag ska få mat. Och det är nog samma där, att plötsligt så är ju den här andra individen bara borta. Ja. Liksom. Det måste ju vara så konstigt när man har liksom varit så van.
Det som jag tycker när jag har förlorat ett djur, det har varit ljuden av djuret hemma. Alltså jag hade ju en hund, alltså hur det låter på golvet när de går fram och tillbaks, när de sover och snarkar. Alltså alla de ljuden tycker jag har varit... Ja, det är så, alltså saknaden är så enorm, för de är, det är som du säger, de är så närvarande i ett hem, djuren.
Ja, det var som lite en fysisk sorg. Det är ju väldigt mycket det. De hade en plats, och de hade en plats i familjen, och det där finns det ju forskning på också, vilken roll liksom våra husdjur spelar för liksom kommunikationen mellan liksom de tvåbenta familjemedlemmarna. Ja, men det är ju så, du vet, om man inte riktigt vet, du vet, med barn och, eller någon är ledsen och, eller man vet inte om man ska börja prata, då kan man säga, så kommer den här lilla katten och slår sig ner, och man pratar lite om den, och har den fått mat, och titta där, och nu bara, kolla vad knäppt, och så börjar man skratta.
Eller, nej, men de är ju ett shit i en familj, verkligen, eller i en parrelation också.
Jag fick precis på mejlen ifrån, har du kollat den här?
Och titta vilken fin bild. Vilken fin. Där ser man ju hennes blick. Förstår det, Jenny. Det är svårt med...
Ja, och så finns det ju en dimension av att det här är ju helt töntigt. Alltså. Man kan inte bli så här ledsen över ett djur.
Jo, det är precis det man kan. Ja. Jag tittade också på alla meddelanden som du och Niklas har fått. Herregud, där ser man ju verkligen vad katter och hundar eller andra husdjur betyder.
Ja. Niklas beskrev det som någon slags bloss av medmänsklighet. Och jag vill verkligen från djupet av mitt hjärta, för jag har inte hunnit, det har ju varit liksom tusentals meddelanden.
Ja, jag har sett det.
Och att jag är så glad att människor har den här kärleken inom sig till de här små djuren och den här liksom, jag vet, heter det medmänsklighet?
Ja, men det är ju också väldigt fint att läsa.
Ja, men och inte gentemot oss. Det är ju för första fint såklart att man bryr sig om att höra av sig till någon som har förlorat en katt. Liksom. Det kan man ju hoppa över. Men att de berättar, alla ni som har berättat om era egna stora kärlekar och vilken roll de har spelat i livet och vad som hände. Det var någon äldre dam vars dotter skrev att hennes mamma hade fått avliva sin katt precis samtidigt som Kerstin ungefär. Ja. De hade kanske mötts i katthimlen. Ja, och någon annan vars mamma gladdes åt Kerstins små inlägg på Instagram varje dag. Alltså, åh vad jag tycker om er. Ja, men det, ja, och vad bra det är med djuren. Och när alla säger att världen håller på att gå åt helvete. Att det bara finns ondska. Det finns inte det.
Nej.
Jag tycker vi måste ha mer djur. Men däremot så måste jag ändå säga att jag har fått några reaktioner. Sådär, bland annat närstående personer som inte har djur i sin familj.
Ja, vad säger de?
Som inte riktigt fattar, tycker att det är, liksom, lägger huvudet på lite sned och förstår att liksom rent intellektuellt att nu är vi ledsna så nu måste man vara snäll. Men inte kan känna hur det känns.
Nej.
Och jag tror inte man, jag vet inte.
Man kan nog kanske inte känna hur det känns om man inte haft ett djur. För då kan det ju vara, alltså det blir för långt borta.
Ja, det blir för konstigt och då är det ingen människa. Och
det som jag tycker är bra med sorg eller förlusten av en människa eller en förälder eller ett djur. Eller för mig är det så i alla fall. Jag blir mindre rädd för döden.
Men exakt.
För då tänker jag så här, men när jag dör, då ses vi ju där.
Ja, precis så tänkte jag.
Ja, det är inte, kolla vippar jag nu, ja men då.
Då är Kerstin, ja. Kerstin kommer vara där och komma
ja.
Och ta emot mig. Ja. Då är det ju bara
det
mysigt.
Hon mys bara.
Jag tänker att hon sitter där.
Ja, att hon väntar.
Hon sitter där.
Mm, det är klart att hon gör.
Pappa Nisses fan. Ja, och så kollar hon på allsvenskan. Och så får hon äta mycket mat som helst för att man blir inte en överviktig katt när man är i himlen. Och så får hon äta
det. Ja, men tänk, där får hon äta.
Hon får äta hela tiden. Ja. Och sen så blir det slutsignal och då här nere på jorden och då ses vi.
Ja, det gör vi. Ja, men för mig är det en bra tröst när man förlorar någon. Tänk, ja, men vi ses ju sen.
Och sen, för att avsluta också, att det här med att inte vara rädd för döden. Att vara i det här lilla liksom rummet av kärlek, för mina barn var med också ju allihopa. Så och så skulle vi ta farväl av Kerstin och så låg hon i min famn. Och så fick hon den där lugnande sprutan och blev alldeles tung i kroppen. Liksom.
Mm.
Och sen fick hon narkosen och gick ner i djupsömn. Och sen fick hon en skjuts över på andra sidan.
Det är ändå ett fint sätt att dö på.
Och inte så farligt och kanske inte så mycket att vara rädd för när det är dags för en själv. Om man får lov att dö på det här lite mer stillsamma sättet.
Ja, men så kan jag tänka mig. Du hjälper mig väl.
Nu,
Jenny, kände
inte. Nej, men Victoria, vi kan inte prata om det här nu. Usch.
Jo då.
Nej, det kan vi inte göra faktiskt.
Tänk, nu säger jag som, jag måste få hjälp. Jag vill inte ligga bara och flämta i flera veckor. Nej.
Ja, man får, då kan alla ni som lyssnar som jobbar med palliativ vård vet ju att man får ju hjälp.
Ja.
Man får ju hjälp till smärtlindring och ångestlindring. Sen är det inte lagligt i det här landet att ge den där skjutsen liksom över på andra sidan.
Men om jag får välja så vill jag ha skjuts.
Ja.
Kom ihåg det nu.
Jag lägger det bakom örat.
Ja.
Men Victoria.
Ja,
varför? Jag kan inte.
Nej.
Men nej, jag förstår att det är komplicerat för sjukvården och personalen att det skulle vara en av deras arbetsuppgifter. Men som medmänniska så kan jag förstå den längtan om han har drabbats av den typen av oåterkalligt, obotlig och väldigt plågsam sjukdom.
Mm. Ja, precis så.
Nu knyter jag en liten kattrosett. om Kerstin och det. Jag kan inte lova att jag inte kommer tjata vidare lite om henne.
Men vi framöver. Måste prata om henne.
Ja.
Det är så man bearbetar.
Och ni får också prata, vet du vad, och då vill jag också avsluta med att säga, man får prata om den här sorgen med sina djur. Man är ingen fåntratt.
Absolut inte.
Och det tyckte jag är fint också nu, för det är så många oss och män som jag känner väl, som har förlorat hundar och sådär, som kanske nu berättar hur knäckta de var.
Alltså jag har ju en knäckt man där hemma på grund av Kerstin, bara det.
Hos Svetsan har varit ett stort stöd också.
Han har gråtit och varit förtvivlad och oj, oj, oj.
Ja, men han är också kattpappa.
Ja, han är ju det.
Till Svante. Ja. Han är lite orolig för Svante.
Svante och Sigge, men Svante är också ett litet måndagsexemplar. Som också är lite krasslig mellanåt. Och då blir man ju lite extra, ja, körlande.
Svante, åh. Ja. Ja, vi tar vara på varandra. Fyrbenta, tvåbenta, så länge vi har oss själva, eller hur? Det är väl det som är, ja, sensmoralen.
Nej, men man ska fortsätta prata och minnas och titta på bilder. Det tycker jag, man bearbetar sorgen. Jag håller ju på att tömma pappas hus.
Ja, det kan ju dra igång lite vad som helst.
Ja, men det drar igång. Fast jag tycker att det här är inte lika svårt som huset i Finland. Men det blir ju, det tar ju sin lilla tid. Du vet, vi har ju våra gamla flickrum kvar i det här huset.
Nej.
Och där är ju alla våra, du vet, saker som när man var liten. Så jag blir ju sittande och tittar i gamla skolkataloger, och så tittar jag på spel, du vet, den försvunna diamanten, och det
och det måste du spara, det är ett roligt spel.
Ja, det är ett väldigt roligt spel.
Men vad fint, men vad upptäckt, har du kommit på någonting om dig själv när du tittar igenom?
Nej, men jag ser ju att jag älskade att lägga pussel. Och det känner jag, men det vill jag ju börja om med.
De ska du inte slänga.
Nej, det är så mysigt att lägga pussel, varför gör man inte det längre?
Ja, Ellen och jag gör ju det.
Ja,
det
gör vi.
Jag lägger
fast det var länge sedan. Men ja, jag har lagt pussel omgången, för jag tycker det är så bra att stressa ner med pussel.
Väldigt bra avstress.
Hur många bitar är det?
Ja, det var ju många olika pussel. Det var ju riktigt avancerade. Jag känner ju igen de här.
Så 1500 bitar, ja, ja. Himmel.
Ja, typ. Och någon
fast
kyrka.
Det tycker inte jag är något kul.
Nej.
Men hittar du några gamla dagböcker? Eller liksom?
Nej, det hittar jag inte. Men skolkataloger, du vet, om man ser att man sitter så här, man ser så spänd ut på bilden. Du vet, man ville väl vara så snygg som möjligt. Så blicken är lite så här stirrande nästan, för att man skulle ha någon konstig fotomin där.
Men har du tänkt på det? På den tiden, på vår tid, så tog man då en selfie om året.
Ja.
Skolfotot kom. Nu är det liksom 157 om dagen.
Ja, och sen hittade jag ett litet sånt här fotoalbum där med såna här fotoautomatsbilder som man har tagit med kompisar. Det var ju den tidens selfies. Ja.
Ja, det var ju väldigt roligt.
Väldigt
man gick
roligt.
Till tunnelbanan, eller på OBS fanns det.
Ja.
OBS i Rotebro fanns det sådana där.
Och så stod man utanför och väntade på att den skulle matas ut. Och, ja, jätteroligt. Men det tar tid att tömma ett hus när man ska sitta ner och titta på allting hela tiden.
Jag har gjort det där några gånger. Det brukar börja så, och sen blir man bara stentrött på alltihopa.
Ja, rafsar ihop. Ja. Ja, så att, ja, det tar sin lilla tid. Men samtidigt känner jag också att det är bra bearbetning i sorgen.
Jag tycker du ska, om du har möjlighet, låta det ta den här tiden som du behöver. Du, det här är en trädgårdspodd.
Är det?
Ja. Och jag vill tacka en av våra lyssnare som meddelade mig angående, jag har ju gnällt över mina pelargoner i flera avsnitt här nu. Först trodde jag det var pelargonrost, och sen hittade jag de där larverna.
Ja.
Ja, det är ju då grönsaksfly.
Är det det?
Ja.
Och vad gör man åt det då?
Man tar och ser till att hitta de där finöta, äckliga. Åh, först är de ju gröna. De har ju lite olika stadier. Och när jag har hittat de som har varit på väg till att liksom bli kärilar då, så då är de lite så här grå.
Och har du tittat nu på nyligen?
Ja, de är så slämmiga också. Ja, och sen så trodde jag att jag hade liksom rensat den. Så gick jag upp för innan jag skulle ställa in de andra pelargonerna, ville jag se att det var borta. Och då hittade jag en decimeter lång grön. Oj.
Nej, men vad säger du? Är det så pass?
Ja, de har ätit upp. Men nu har jag, tror jag att jag har fått bort alla. Så nu vågar jag ställa upp små pelargonerna, så får vi se vad som händer över vintern. Eller så kommer, jag får en sån här känsla av att det kommer liksom hänga någon uppäten Sigourney Weaver liksom, inbakad i en slämmig puppa snart när jag kommer upp där.
Eller så är det fjärilshus.
Ja, precis.
Ja,
men... Kan du ta inträde sen?
Det är bättre än botaniska
trädgård. Jag tänker direkt hur man kan tjäna pengar, vet du.
Ja, jag vet. Det är det som är så roligt med dig. Jag tycker det är bra, men den här podden promotar väl att man ska tycka att det är roligt med pengar.
Jag tycker att det är jätteroligt. Det är ingenting man ska skämmas. Vi gillar att utveckla företag och bygga företag och tjäna pengar.
Ja, och alla som lyssnar på det här programmet ska också liksom, att man ser till så man placerar sina pengar på något ställe.
Jag bör lyssna på den här podden som du tipsade om, Plånboken.
Ja.
Den är jättebra.
Ja.
Varför hade du inte sagt det tidigare? Men,
det har ju funnits i 20 år.
Ja, men det har jag ju.
Jag trodde det var liksom ungefär lika välkänt som ICA.
Nej, nej, jag har missat det.
Ja, vi har också fått ett mejl från Lotta i Jönköping. Tack för tips i somras om vitlöksspray mot tvestjärtarna i Dalian. Jag hade ett rejält vitlökskrig med min mango madness i somras. Så mycket att det osade vitlök på hela altanen, men oj så bra det blev. Den blev så kraftig och stor och blommar fortfarande för fullt med säkert 25 knoppar. Tack för den underbara podd. Vad bra! Ja,
det blir man ju glad över när det fungerar. Jag tror också det är det här att man måste... var lite ihärdig. Man kan inte bara spraya en gång då och då, utan man måste hålla på. Kanske till och med varje dag. Då funkar det mot tvestjärtar.
Men är det vitlöken som hjälper då, eller är det liksom att man sprayar?
Nej, det är, det är doften.
Kan du beskriva hur du gör den här vitlöksblandningen?
Alltså det är inte speciellt avancerat. Jag fyller en vanlig sån här sprayflaska med vatten, så pressar jag i en vitlök. Skakar runt. Och sen så får det stå och dra över natten.
Går det lika bra med vitlökspulver?
Nej, det skulle jag säga att det gör det inte. Och sen så, dagen efter så är den där blandningen, har det stått och dragit. Och då sprayar jag bladen och skälkarna. Mm. Inte blommorna dock.
Lisbeth har mejlat. Hej, det känns nästan som Bokashi-kompost blivit en religion. Ja.
Ja.
Ja. Varför får inte varmkompost mer uppmärksamhet? Har två välfungerande varmkomposter, matkomposter, som fungerar jättebra. Den ena är isolerad och används på vintern. Jag blandar matrester och trädgårdsavfall. Ibland får den lite guldvatten. Den blir ordentligt varm, luktar gott och ger jättefin kompostjord med massor av mask. Tyvärr måste en del av vår tomt saneras för 2 år sedan. Och när vi fick ny jord var den helt död. Då skottade jag i 8 kärror kompost och nu exploderar växtligheten. Vad härligt.
Ja, jag blir glad. Nej, nu är ju vi lite frälsta på Bokashi, men varmkompost är också jättebra. Jag tycker all form av kompostering är liksom bra, att man tar hand om sitt avfall.
Handlar inte Bokashi-kulten lite om att det är så enkelt?
Det är enkelt och sen så binder ju det kol i jorden också, så den släpper ju inte ut några växthusgaser. Så på det sättet är det ju bra. Men
vi få massa mejl nu? Det där var det väl lite tvist?
Ja, det är lite tvist om, men jag har läst på mer om det där, så att jag skulle nog hävda att det är nog ett mer miljövänligare sätt att kompostera på. Det är min övertygelse. Sen får man väl tycka vad man vill om det, men oavsett så tycker jag att det är positivt att man komposterar. Så jag blir glad när Lisbeth skriver att hon har en sån fin varm kompost.
Har jag berättat om när jag höll på att bli översprungen av bocken?
Nej.
Har jag gjort det?
Nej.
Jag höll på att pyssla nere liksom i hörnan där jag har liksom en vanlig trädgårdskompost och stod en äppelträd och jag skulle dra undan lite precis bredvid nya växthuset. Och så bara säger det brak. Då har jag förmodligen den här bocken stått liksom i hallonsnåren väldigt nära mig, men jag har inte legat där. Så den bara, alltså liksom en meter från mig så bara...
Han blev rädd då.
Ja, han blev helt rädd och liksom bara brände förbi. Alltså jag trodde, jag skrek högt. Oj, jag skrek till. Nej men alltså jag skrek så högt, jag skrämmer slag på mig själv.
Vad tog han vägen då? Han bara for förbi.
Han bara, nej men han hänger runt där hela tiden, det är ett pågående
ställning. Men han tycker att det där är hans hem.
Ja, men jag tänkte så här, tänk om han hade sprungit över mig. Det hade ju varit tråkigt.
Ja, det hade inte varit bra.
Och nu är det grisar också. Vildsvin som har börjat böka på vår tom. Så nu är jag orolig på riktigt. Och jag kommer inte orka eller hinna. Det är ett för stort projekt att bara försöka smälla upp ett elstängsel nu. Det går inte.
Nej, men den här sot som du har där hemma håller ju på att utvecklas rejält. Nu har du ju allt. Då har du räv, vildsvin, rådjur.
Älg. Sen finns det också jättestora ekorrar. Alltså ekorrarna är så feta i år. Så jag tror att de går på liksom anabol eller någonting. Ja,
men ni har ju ekar. Det är
ekollon, vet du.
Ja.
Det är det.
Ja, de är mätta.
De är välnärda.
De klättrar ju på, de är ju som spindelmannen som klättrar ju på väggar, husfasaderna.
Jag vet, vi, de är hos oss också i Hassen. Helt galna. De är också feta. Kanske är ett riktigt ekorrår.
Jag tror det.
Ja.
Ja, jag tänkte också det, apropå mina små grönsaksfly. Att vi får ha ett avsnitt. Vi har fått hemskt mycket frågor kring angrepp och insekter och såna grejer. Vi har en känsla av att får vi en mild vinter så kommer väl det där knappast bli,
ja, det kan nog bli
mindre.
Värre.
Så att vi ringer upp någon kunnig expert.
Ja, Maj-Lis.
Maj-Lis till exempel. Ja. Och så får vi,
det är inte riktigt mitt område, så jag tycker att Maj-Lis, hon, det är ju hennes expertis.
Jag kan ju ingenting. Nej. Lite mer än vad jag kunde för 1,5 år sedan, men ändå.
Men det finns ju så många variationer på dessa djur. Ja.
Fast jag gav råd ändå.
Ja.
För någon som hade fått spinn på sin monstrera på jobbet. Ja. Jag bara släng skit.
Ja, du är så snabb också i svaren.
Ja, men hon hade ju jättemycket andra, men en monstrera liksom, det är ju, hon hade jättemånga andra och redan, alltså, liksom, jag vet inte, eller?
Alltså det beror ju på hur angripen den är.
Ja, den var bara, helt liksom vad heter det? Vit.
Ja, det var ett skräckhus. Mm. Ja, då skulle jag också slänga. Bra svar!
Ja, vi har ett ämne, eller tema idag i alla fall, det handlar om grön. Jag läste gröngölingar först, men det djuret har vi inte. Vad är en gröngöling egentligen? Alltså, det är en, man säger så att man är ny på någonting, så är man en gröngöling.
En gröngöling är en fågel inom familjen hackspett.
Ja, men du ser.
Ja.
Jag är ändå en fågelexpert.
Du är en naturruta, hela du.
Jag tänkte på det när vi pratade om det här med komposten och att jorden, och den är ju ändå ganska väsentlig när man odlar. Och så tänkte jag så här. Det var Johan faktiskt som påminde mig när vi höll på att tömma de här odlingslådorna i helgen. Då river vi upp och så slänger vi. Och sen så skulle vi slänga tagetesen och krassen. Eller han var på gång och skulle slänga vi. Men då sa han, nej, det där ska vi gräva ner. Varför då? Sa han, ja men det fungerar som gröngödsling. Och då sa han, varför har du inte berättat det i podden? För han är ju en sann lyssnare.
Ja, vi älskar Johan.
Och då tänkte jag så här, vi kanske ska prata lite grann om det där med gröngödsling och hur det fungerar. Det är ett ganska stort ämne, men jag kan ju berätta lite grann hur jag gör i alla fall.
Jag tycker det är jättespännande, och instinktivt så jag brukar också gräva ner saker, för jag tänker att av jord är du kommen, av jord ska du återvarda. Men det är alltså inte bra att göra det med allt?
Jo, det kan man ju göra, men vissa växter fungerar ju bättre som gröngödsling. Som till exempel då som jag har grävt ner tagetesen. Den ger ju nematoder i jorden. Det är ju en slags mask, ja. Rundmask.
Ja, det är de som kryper in i arslet på mördarsnygglar och spränger dem inifrån.
Ja, men jag vet inte om det här kanske är en myt, men man sa ju förr när man hade haft rosor i en rabatt så blev ju, och så skulle man ta bort rosorna, så var ju jorden rostrött. Och då sa man att plantera tagetes där så befrämjar det jorden och gör den friskare efter rosorna stått där. Nu vet inte jag riktigt om det stämmer, men däremot så är ju tagetes en form av gröngödslingsväxt därför att den befrämjar då jordens struktur och nematoder som tar kål på många såna här skadeinsekter. Så jag tycker, har man tagetes, släng inte det på komposten utan gräv ner det i lådorna eller rabatten om det går. Och samma sak med krasse, fungerar också som en gröngödslingsväxt. Så det tycker jag också. Jag brukar också klippa isär lite av de här delarna så går det lite snabbare.
Mm. Men då är det vissa, vi kan ju återkomma och upprepa vilka växtsorter då som funkar extra bra då som gröngödsling. Men om vi då börjar med, men varför ska man göra så här?
Ja, dels är det ju så att om man gröngödslar så minskar ju det behovet av ogräsrensning, för det täcker ju upp större delar utav jorden så att det inte kommer upp någon. Till exempel som åkerfräken har ju både du och jag besvär utav. Så då kan man ju till exempel använda honungsfacelia. Det är en blålila blommande perenn. Ja, den är faktiskt ganska fin och den köper man som frö. Och den får lite djupare rötter, sådana här så kallade pålrötter som gör att de tränger undan då åkerfräkenet. Så den kan man ju använda om man har till exempel stora ytor där åkerfräken bor. Så kan man istället så i då honungsfacelia på våren för att tränga undan då åkerfräkenet. Och det luckrar ju också upp jorden. Så har man till exempel väldigt tung lerjord så kan man så den här typen av gröngödslingsväxter som får djupa pålötter. För det luckrar upp jorden så att det blir bättre syresättning.
Men de står hela säsongen så att säga?
Man kan göra på lite olika sätt. En del sår på våren och sen så innan sådd. Så kan man gräva ner det som har kommit upp så att säga, så gödslar man på det viset. Eller så kan man låta dem stå kvar över vintern och så gräver man ner på våren. Det är lite alltså det finns inte egentligen någon regel för när man gräver ner det.
Nej, du menar att man inte ska låta dem gå i blom och liksom vara att de har plats i rabatten, utan ja, de ska bara vara där i början eller...
Ja, man behöver inte låta dem gå i blom, men vill man att de ska gå i blom så gör ju det ingenting, för de är otroligt bivänliga den här typen av växter, så att man kan låta dem gå i blom också, men vill man liksom använda det som gröngödslingsväxt, då kan man absolut gräva ner dem innan de har gått i blom.
Ja, vad är liksom minimumtiden som de ändå måste stå där för att utveckla
rätt? Ja, men det måste ju vara en växtmassa så att du har någonting. Det ska ju inte vara små skott. Det har ju ingen effekt. Som solrosen till exempel, den fungerar ju som en gröngödslingsväxt.
Den här otåligheten, alltså det är inte bra. Man måste göra saker. I måndags när vi var så ledsna,
ja.
Då skulle jag tänka att jag går och lagar mat. Det är min go-to när man behöver tänka på annat. Och då skulle... Och så skulle jag göra en enäggsmajonnäs. Mm. Två gånger gick den inte ihop.
Vad gör du då?
Nej, men jag vet inte, jag hade väl fel temperatur på ägg. Det bara gick inte. Det är ju världens enklaste grej att göra en enäggsmajonnäs.
Ja, så du slängde skiten?
Två gånger, alltså gjorde jag en gång. Men därför att man inte kalibrerar. Alltså man måste
vara närvarande.
Man måste vara närvarande. Framförallt om man ska göra en majonnäs eller någon form av emulsion så måste man ha sina känslor med sig. Nej, men det är sant. Ja, det är faktiskt sant.
Är det så?
Så det bara blev ingenting. Det blev så här slafslig slafs bort med den. Det blev ingen jävla då? Sås. Va? Nej, och så bakade jag en äppelkaka som jag skulle... Nu ska vi få äppelkaka, det här blir gott.
Ja.
Nej, och så tog jag en sån här avlång form. Ja. Därför att tyckte att jag skulle kunna skära vackra skivor. Men och så tänkte jag så här, så tog jag ut, jag bara slarvade, tog ut jättemycket för tidigt, så det var som en alltså det bara rann i mitten där liksom.
Du hade lite bråttom där också.
Ja, men jag var inte där. Jag var med Kerstin liksom.
Ja, men
jag
gick och
tänkte på henne hela tiden och så bara blev det så här dåligt allting.
Ja, men det var ju ett försök i alla fall.
Ja, jag vet. Men alltså med det vad vill jag komma med det?
Att du har lite bråttom, att om du ska så gröngödsling, då bildet ska gå fort.
Man måste vara känslomässigt närvarande.
Ja,
helt enkelt.
Nej, men det finns jättemycket att läsa om på nätet om gröngödsling. Och det är inte alls så himla tokigt sätt att förbättra sin jord på. Sen finns det ju jättemånga växter som till exempel binder kväve i jorden. Och det är... Olika klöver till exempel. Och lupin. Men lupin kan ju vara invasiv, så det skulle jag säga att man skulle undvika. Men däremot baljväxter som ärtor till exempel. De binder ju kväve. Och då står det lite olika saker på nätet. Jag vet inte riktigt vilket som gäller. För det står att en del växter tar upp kvävet från luften. Men sen säger en del att nej, så är det inte. Utan det är så att kvävet är någon slags symbios med rötternas bakterier och där samlar på sig kväve och sen så släpper ut det till andra växter när man har grävt ner dem. Så jag vet inte riktigt vad det är som gäller, men oavsett så skulle jag säga att den här typen av växter tycker att man ska gräva ner i sin... Och jag hade ju kryddtagetes till exempel under tomaterna i växthuset, så de klippte jag ju sönder och grävde ner nu i lådorna när jag tog bort tomaterna.
Men du hör ju bladmassan du gräver ner, men
ja.
så att man, bara för att vara tydlig, bladmassan har en funktion och pålrötterna en annan.
Ja, precis. Pålrötterna luckrar ju upp jorden, speciellt om man har väldigt lerhaltig jord så luckrar ju det upp jorden, och sen så även syresätter ju jorden, så har man väldigt kompakt och...
Ska man låta dem så kvar där och rötterna då?
Det behöver man inte göra, utan de luckrar ju under tiden de växer där. Och sen när man drar upp dem så har ju de gjort nytta.
Bra. Och så får daggmaskarna mat också. Eller jag har så mycket jättefeta daggmaskar.
Men det är ju jättegott tecken. Du ser, nu har du börjat bygga din jord. Det här är A och O. Det spelar ingen roll hur fina och dyra och välartade plantor du köper. Har du inte fixat till jorden, nej, men då är det lönlöst.
Jag måste bara vattna mer nästa år. Det är återigen,
gud, ja, men här är ju också det här med gröngödsle. Det befrämjar ju också jordens humus som gör att den blir mer vattenhållande. Så du kanske, om du till exempel har en tom låda, att du har skördat någonting där och så känner du att jag orkar inte göra någonting med den här lådan sen, att du inte vill så om något, strö ut då någon form av gröngödsling i den där lådan. Då förhindrar du ogräs som kommer upp, minskar av att den inte dunstar så mycket vatten, och sen så gräver du ner det på hösten. Du som ibland har lite mycket att göra.
Vänta, förlåt att jag inte fattar. Alltså du tänker på växt liksom, material som du hackar och lägger ovanpå, eller?
Nej, men
eller så att
om
du
vi
sår,
säger att du har sått, om du har en odlingslåda så har du sått spenat där och lite kanske rödbetor och allt möjligt. Sen har du skördat och sen står lådorna tomma. Och så kanske du känner, ja, men jag tänker inte så något nytt här, utan du vill hellre jordförbättra. Då sår du de här gröngödslingsväxterna där. Och så låter du det växa upp. Om du inte orkar tömma då på hösten, då kan du tömma på våren. Alltså då gräver du ner dem på våren, de här gröngödslings. Det är
bra. Ja. På våren har man ju inget annat att göra.
Nej, exakt. Så jag skulle säga att all form av gröngödsling är bra för jorden.
Ja, du nämnde tagetes.
Ja.
Vilka andra blommor eller
nej,
är
sen,
bra för gröngödsling?
Det här, nu kanske jag var lite sent ute. Vi kanske skulle ha pratat om det här tidigare. Ringblommor fungerar också som gröngödslingsväxt.
Vi har ändå lyft ringblommor. Så det kanske är någon som bonus för att höra att det var en bra gröngödsling. Vi utnämnde det till en ny trend.
Ja.
Eller klippte du bort det? Eller?
Nej, det är det. Ja, jag tror att ringblomman... ska vi inte börja göra sån här ringblomssalva också? Ska ju vara väldigt bra för huden.
Nej, det ska vi,
inte.
Nej, det orkar vi inte.
Nej, vi orkar inte det.
Det finns andra som gör ringblomssalva.
Ja,
vi kan köpa den.
Och ringblommorna har ju ungefär som tagetesen en förmåga att minska mängden nematoder i jorden också. Alltså sån här skade.
Ringblommor, tagetes, honungsfacelia och solrosor.
Solrosor fungerar också, för den har ju också de här djupa rötterna som luckrar jorden på djupet. Och sen tycker jag ju solrosen är också för fåglarna på hösten. Alltså det blir ju så mycket fina frön.
Mm.
Jag är väldigt förtjust i det här med när man ser fåglarna nu, hur de far omkring i perennrabatterna och letar efter frön. Och jag har ju en purpurapel på balkongen som har varit full med såna här små bär. Alltså de studsar upp mot den här buskan. De är helt tokiga.
Var det koltrastar då eller?
Koltrastar. Ja, det är så härligt att sitta och titta på. Och så katterna som sitter och gurglar innanför.
Det finns ju väldigt många olika sorters koltrastar. Jag laddade ner någon sån här kvivitt, eller vad heter den här?
Jaha.
Fågelappen som är väldigt roligt.
Nej, men den, varför har du inte
berättat? Kvitteromaten heter den.
Kvitteromaten.
Ja, för då, det är väldigt bra. Den är otroligt pedagogisk och enkel. Och sen så när du hör ett fågeläte så spelar du in.
Ja.
Och sen så ger den förslag på vad det skulle kunna vara. Så kan du lyssna på det. Och så kan du säga så här, men den här är det. Och sen så, ja.
Nej, men vad roligt.
Varför och så kan du spara, så kan du liksom skriva en liten dagboksrapport vad du hörde och när du hörde. Så den är väldigt trevlig.
Det här måste jag ladda ner direkt. Knapp, vad sa du nu?
Kvitteromat.
Kvitteromat.
Inte kvitter och mat, utan som en automat fast med kvitter.
Ja.
Nu, för att vara tydlig.
Vi kan skriva det på Facebook också.
55 kronor kostar det.
Ja, det är det värt faktiskt.
Ja.
Det bor en liten ornitolog i dig.
Ja, jag älskar fåglar.
Jag laddade ner den i våras, du vet, när de började härja i buskagen. Och så satt jag och drack mitt morgonkaffe med min kvitter och mat. Och så kände jag,
ja.
Nu är jag medelålders.
Ja. Och det är vi stolta över.
Ja.
Sen, om man googlar på gröngödsling, om vi ska återgå till det, så finns det ju jättemånga olika. Då kan man ju tänka så här, har jag en lerhalt jord, vad behöver jag då? Så kan man leta fram frön till det. Det är inte speciellt dyrt heller.
Jag tänker om det blir en... Vi ska ha konferens.
Vi ska
ha
konferens, vi ska ha firmafest.
Vi ska ha firmafest ikväll, hur ska det här gå? Ja, ett glas prosecco bara så kommer man igång.
Ja, jag tror det också. Ja. Vi ska gå ut och äta för första gången.
Ja, hur känns det, Ellen? Tycker du att du... Känns det som en plåga eller som att det ska bli en trevlig kväll?
Men det ska bli jättetrevligt och vi har ju klätt upp
oss. Ja, ni är så fina. Jag ska också sätta på mig på högklackade skor.
Högklackade skor. Aha. Det ska bli så trevligt.
Eller hur? Ja. Vad mysigt vi ska ha det. Ja. Äta lite gott och dricka lite och snicksnacka. Inte bara sitta i en studio.
Skvallra.
Skvallra ska vi göra också.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh, förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era fem första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan. Och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Då går vi över på lite övriga frågor. Vi har fått en fråga från Pernilla i zon 1, Skånes sydkust. Hej! Nu skyller jag på er att jag har tvingat min man att bygga två stora odlingslådor för att få plats med alla era förslag på lökar och blommor. Jag har planterat ett bra antal lökar som jag hoppas få njuta av i vår. Där samlas bland annat beechberry, la belle époque, apple pie, white triumphateur, queen of night, delnashaug eller vad man nu säger och apricot parrot. Några lökar var dessvärre lite mögliga och någon liten mjuk. Jag hoppas att de tar sig trots det. Så lyssnade jag på förra avsnittet samtidigt och blir kallsvettig när Victoria säger att hon ska så tidigblommande tulpaner för att sen kunna så, alltså i samma kruka tror jag Pernilla menar. Att, och har jag valt fel sorter? Alltså hennes idé om hon har valt för stenblommande sorter för att kunna byta innehåll, ja, i krukan sen.
Ja, så här är det ju. Ja, sen hon skriver också att hon funderar på att så dahlia, solrosor och zinnia. Men då säger jag så här att jag tror inte att det är någon fara för att de här tulpanerna, ja, det är några av de där sorterna som blommar lite senare i maj. Men om vi säger att du ska så solrosor så går ju det blixtsnabbt. Så att, har hon stoppat ner ett frö strax efter de där har blommat över så kommer de att... så kommer hon att hinna med. Däremot så kanske jag skulle förkultivera både dahlian och zinnian så att hon har lite färdiga småplanter när tulpanerna har blommat över som hon kan stoppa ut. Så de skulle jag inte så direkt utan istället välja att förkultivera. Då är det inga problem alls.
Och när du säger förkultiverad, då är det frösådd av dahlior.
Ja, precis. Mm. Men solrosorna kan hon ju så direkt. De behöver hon inte förkultivera. Det går så pass fort. Mm. Så det där kommer inte bli några problem alls. Så Pernilla kan vara helt lugn.
Det ordnar sig, Pernilla. Fortsätt häng med oss också. Vi är glada för det. Du verkar vara en rolig typ. Alla våra poddlyssnare.
Ja, de är fantastiska. Får så mycket roliga meddelanden.
Ja, tänk om vi kunde ha en stor liksom poddfest någon gång.
Ja, nu är du där igen med dina live shower. Vi får se hur det blir.
Nej, men förstår du, bara få hänga med alla lyssnare.
Ja.
Hej kära ni. Först tack för er härliga podd. Det är speciellt härligt att höra på dem nu mörka morgnar på väg till jobb. Ja, jag vet hur mörkt det kan vara på landsvägarna. Jag vill ha ett tips om hur jag bäst förvarar mina rosmarin. Bor i Skåne. Jag önskar en fortsatt fin vecka. Eva Lemberg.
Ja, men Skåne, där vill man ju bo, för där kan man ju övervintra allting, höll jag på att säga. Jag tror att rosmarinen kan hon ha kvar utomhus. Det står inte riktigt hur de står. Står de i marken skulle jag låta dem vara kvar i marken och bara ösa över löv. För rosmarin brukar övervintra i Skåne. Står de i kruka skulle jag ställa in dem under tak någonstans eller i växthuset eller in till väggen. De kommer att klara sig. Skåne är så pass bra klimat.
Du, din man är från Skåne. Drömmer du någon gång om att ha en Skånegård där du kan odla lite mer okänsliga?
Ja,
okänsliga, jag menar växter som är mer
härliga. Ja, det kan jag ibland göra. Men jag vet också att det blåser i Skåne. Jag tycker inte om blåst. Så det går ju bort där. Blåsten, vet du. Nej. Nej, då odlar jag hellre de andra växterna. Slipper blåsten.
Eller så, och för alla Skåne-lyssnare som inte bor på blåsiga ställen, så vill jag säga att vi förstår att det finns sådana också i Skåne. Det är bara Victoria som är lite fördomsfull, tror jag.
Nej, men Skåne är fint.
Ja, det är otroligt vackert. Hej! Vet ni om ni i något program diskuterat sötpotatis? Nej, det har vi faktiskt inte. För 3 år sedan byggde min man stora odlingslådor på vår altan. Och sedan dess har mitt odlingsintresse verkligen exploderat. Jag är inte så bra på det där med zoner, men jag har lyckats odla fram både aubergine och kronärtskockor. I år gav jag mig på att odla sötpotatis. Tog en ekologisk sötpotatis och grodde sticklingar. Planterade ut och det blev ett helt hav av fina blad. Men nu när bladen blivit gula och jag tänkte skörda, så var resultatet kanske inte som jag tänkt mig. Det såg ut som ett ormbo med smala sötpotatisar. Vad har jag gjort för fel?
Alltså, nu måste jag ju säga att jag är inte helt säker på det här. Därför att jag har inte odlat sötpotatis själv och har inte så mycket erfarenhet. Men jag vet att sötpotatis vill ha mera näring än en vanlig potatis. Så jag tror att det kan vara näringsbrist. Men sen är det också normalt att bladen blir gula så här år. Så jag tror att det kan ju mera bero på hösten. Så snarare då så gissar jag att dels så kanske det inte var tillräckligt varmt. För att sötpotatis vill ha extra varmt, speciellt på sensommaren i augusti-september. Så det är möjligt att det kan ha berott på det. Att det varit väldigt småttigt. Och sen näringsbristen. Så att jag gissar att det handlar om det. Sen har jag också läst på lite grann. För jag blev lite nyfiken på det där med sötpotatis. Och då står det också att den här sötpotatisen, den ska efterlagras. När man har tagit upp den ska den efterlagras i 2 veckor, helst i 25-27 grader. Det känns ju lite knepigt. Hur löser man det?
Man får skaffa en äggkläckningsmaskin.
Ja, precis.
Det får man lägga dem i BH:n.
Ja, man går runt med de där små potatisarna.
Ruva, sötpotatis.
Ja, så att de mognar där. Lite som en graviditet.
Ja, kan det ju vara värt.
Ja, så att... Ja, min gissning är näringsbrist, att det är därför det blev små potatisar.
Mm. Vad spännande.
Men på igen.
Med kronärtskockorna där. Jag har ju också fördjupat mig lite i kronärtskockornas historia. Har du frösat kronärtskockor någon gång?
Ja, det har jag gjort.
Hur gick det?
Ett år blev det jättebra. Fick fantastiska skockor som jag odlade i ett ekfat tillsammans med chokladblommor, chokladskärar. Var så fint. Året därpå hade jag ju lite hybris och storhetsvansinne, så då tyckte jag så här, det här var ju inga problem. De ruttna. Så att det är lite olika år från år. Ibland blir det bra, ibland blir det inte bra.
De ruttnade alltså på plats?
Ja, alltså det kom upp små planter och så planterade jag ut dem och sen så kan ha varit ett skyfall som tog dem. Så är det ibland. Jag har till exempel provat sömtuta i år. Jag tycker att den är en sån trevlig liten sommarblomma. Det blir pannkaka utav allting. Så att vissa år, jag tror ibland det har det också att göra med när man sår, vad som händer efter sådden. Blev det varmt eller blev det väldigt kallt? Alltså sånt påverkar. Så det är inte alltid självklart. Bara för att man har lyckats ett år så är det inte säkert att man lyckas det andra året.
Trädgårdsmästarens kalender. Du tycker att man ska plocka upp äpplena för annars kan älgarna våldgas och bli fulla.
Ja, men jag har ju läst på våran, vi har ju sån här grupp i vårt område där vi har fått in älgar. Och då är det flera som skriver ta upp äpplena för de söker sig till äppelträdgårdarna och letar mat där eller letar efter äpplen. Så det kan ju vara ett sätt att slippa älgarna på sin tomt om man plockar upp äpplena. Nu har jag inga problem med det, men jag tänkte jag kan ju ge tips om man har mycket problem med älg.
Det kommer också med några års mellanrum rapporter om jästa äpplen som har legat på.
Ja.
Så älgen har gått in och fått sig en rejäl liksom,
fylla.
Ja, exakt.
En bräcka.
Ja.
Och sen förutom att plocka upp äpplena då så om jag kanske har nämnt det här tidigare. Jag klipper bort pionernas blad. Speciellt om de är angripna utav svamp och sånt. Så de kommer upp ändå. Andra perenner klipper jag inte ner. Men just pionerna tar jag bort bladen på.
Alltså bladen eller hela skälkarna, klipper du ner dem eller bara bladen?
Jag tar bort hela bladmassan, ända ner från marken. Och ibland så kan man ju till och med se små skott redan nu, det som ska bli till nästa år. Men de klarar sig jättebra, pioner är härdiga, så man behöver inte oroa sig för det.
Jag flyttade på en pion som hade liksom levt ett förkrympt liv i en torr del av rabatten. Ja. Det ska bli intressant att se om den klarar sig till nästa år.
Det gör den nog. Det är en bra tid att flytta på pioner om man ska göra det, så kan man göra det nu. Sen upptäckte jag också att rådjuren har varit på en magnolia som jag har hemma.
Men du har ju också ett zoo hemma.
Ja, jag har också ett zoo. Men jag tycker inte att de... Jag har haft så mycket besvär. Och den här magnolian är ju inte nyplanterad. Så jag fattar inte varför de har varit på och gnuggat sig på den där. Så den såg riktigt... det där var inte bra.
Usch, vad deppigt.
Ja, det är en praktmagnolia också. Den hade liksom vuxit på sig. Och den är säkert 5 år. Jag fattar inte varför skulle de på den där nu helt plötsligt.
För att den var god.
Ja. Så det sätt upp gnagskydd på ömtåliga växter. Och nu, det brukar jag alltid säga att det ska vara på nyplanterade växter. Men nu ändrar jag mig. Sätt det på de växterna ni är rädda om. Det är galen.
Jag måste gå ut och köra en omgångstrick och garden, känner jag.
Ja.
Finns det någon lyssnare, och jag vet att den som kommer på det här får ju Nobelpriset i trädgårdslivräddning, men finns det någonting som får vildsvinen att stanna utanför tomten utöver elstängsel? Någon doft eller någonting? Så hör av er till roddavitarosenpodden@gmail.com.
Vi tar tacksam emot varenda råd.
Jag tror inte det finns det så här.
Man vet aldrig. Ibland kan det sitta någon jäkel på något bra tips. Man vet aldrig.
Och botanisera bland barrotade amaryllis. Inte det lite tidigt?
Nej, det är nu de börjar säljas ute i handeln. Så jag har sett jättemånga trädgårdsbutiker som har ett stort, fint, roligt sortiment. Så vill man ha såna här lite udda sorter, då ska man vara ute nu och handla åt det.
Hur hanterar man dem då fram till jul, eftersom de ska blomma på julafton?
Jag ska blomma exakt på julafton. Ja, men det brukar ju ta mellan 6-8 veckor från det att man har planterat dem. Så det är ju dags. Dags snart. Vi kan prata om det nästa gång, hur man gör. Har vi inte gjort det en gång förresten?
Jo, från och med nu så kommer allting upprepas. Ja. Men så är livet bara.
Det är bara en annan ton helt enkelt.
Du, jag tror att det blev allt för idag.
Ja.
Och återigen, tack alla ni som har hört av er och berättat om era husdjur och skickat bilder och beklagat sorgen. Det betyder jättemycket. Och Kerstin hälsar, och så kan man alltid lyssna på hennes visa. Den var faktiskt fin.
Jättefin.
Jag lyssnade på den i bilen som en slags självplågeri på väg hem från veterinären.
Självplågeri kan också vara läkande.
Mm. Det du minns, det finns.
Så är det. Tack för idag.
Tack för idag.
Hej då.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.